En podcast från Aftonbladet.
Ukraina-kriget fortsätter att trappas upp. Ryska attacker mot civila mål inne i Ukraina har under sommaren ökat, samtidigt som även Ukraina slår till långt inne i Ryssland. Samtidigt gör Ryssland långsamma framryckningar på den östra fronten, och Ukraina kämpar med att få fram tillräckligt med stridande soldater.
Over 4 years into the war, Ukraine is struggling, not least to recruit new soldiers. The Defense Ministry has counted around 200,000 troops who have left their units without authorization. Many have said they're exhausted. Others point to the lack of any clear path to end the war. Some have criticized what they've called aggressive recruitment tactics for the front line.
Vad händer i kriget nu? Och kan Nordkorea komma att avgöra hur det slutar? Banden mellan Moskva och Pyongyang blir allt starkare och nordkoreanska raketer och soldater spelar en allt större roll i kriget. Det pratar vi om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Idag med mig, Love Isaksson Svensén. Och med mig i studion för att prata om det här har jag Johan Mattias Sommarström, utrikeskommentator på Aftonbladet. Hej och välkommen!
Tack så jättemycket!
Om vi börjar med fronten, står kriget i praktiken still just nu eller är det en missvisande bild?
Nej, det är nog inte en helt missvisande bild. Jag har tittat på kartor och trupprörelser, hur mycket ukrainska motoffensiver vinner tillbaka mark från Ryssland redan ockuperat och hur mycket ny mark Ryssland ockuperar. Och det är nästan en försvinnande liten offensiv från båda sidorna just nu. Så att man kan säga att det står still även om det rör sig pyttelite åt båda håll med lite fördel Ryssland.
Var på fronten är läget mest avgörande just nu? Finns det någon stad eller kanske någon knutpunkt vi borde hålla särskilt ögonen på?
Ja, det finns flera ställen. Dels ett område utanför Charkiv som heter Kupiansk. Det är en ganska liten stad. Det rinner en flod där hela vägen från Ryssland och in i Ukraina. Den här floden försöker ryska styrkor ta sig över och det har varit väldigt hårda strider där de senaste dagarna, men de har inte lyckats ta sig över. Snarare tvärtom så har ukrainska styrkor förstärkt sina positioner där, men Ryssland fortsätter. De kommer med små enheter, ibland bara en, två eller tre ryska soldater som försöker ta sig in bakom de ukrainska linjerna, men det är väldigt svårt med tanke på alla drönare och allt försvar som Ukraina har satt upp. Sen tycker jag också att man ska ha koll på Slovianskområdet och Kramatorsk och framförallt ett samhälle eller en stad som heter Konstantinivka. Det är ett område som Ryssland säger att de har tagit kontroll över, vilket enligt ukrainska uppgifter inte riktigt stämmer. Men det här har blivit som en spökstad och ingår definitivt i det som vi ofta kallar för killzone. Alltså att bara ta sig in dit är en enorm risk för livet. För det är så mycket både markdrönare och drönare i luften från båda hållen som kontrollerar det här området. Men rätt som det är så ser man små trupprörelser från både ukrainska soldater och ryska soldater där. Och varför är då den här Konstantinivka så viktig, kanske man undrar, och hela det här området? Jo, för att det här är några av få städer som fortfarande Ukraina kontrollerar i Donbass. Och det är ju Rysslands stora mål att ta kontroll över hela Donbass. Men här har också Ukraina grävt otroliga befästningar och det är taggtråd, det är stridsvagnshinder och mängder med drönare såklart. Så att det kommer ta liksom en evighet för Ryssland att försöka bryta igenom om de någonsin skulle klara det.
Är det av strategiska skäl som man håller den här staden eller är det symbolvärdet i att behålla en del av Donbass för ukrainarna?
Ukraina vill ju inte släppa de här framförallt två största städerna, Sloviansk och Kramatorsk, som är kvar i Donbass. Det handlar ju om att man inte släpper sitt eget land. Men när det gäller just Konstantinivka så finns det ett strategiskt värde i att inte försöka släppa den staden eftersom det öppnar liksom vägen mot Kramatorsk, även om vägen på inga sätt är riktigt öppen. Det är som jag sa tidigare, mängder med hinder och många svårigheter för ryssarna om de ska fortsätta försöka ta sig till de här städerna.
Och Ukraina har ju länge nu haft problem med att få fram tillräckligt många soldater. Hur allvarligt är det läget nu?
Ja, men det är allvarligt. Alltså Ukraina, det är inte så att de har få soldater. De har åtminstone 800 000 stridande som slåss just nu. Och jag vet inte, man kan jämföra med Ryssland som har en bra bit över 1 miljon. Men samtidigt så är det... handlar inte bara om antalet soldater, för att det är så mycket drönarkrig just nu, och mer än vad det är ett klassiskt frontkrig där stridsvagnar eller soldater står och skjuter på varandra. Det sker inte alls på samma sätt i det här kriget nu som det har gjort tidigare. Men ett exempel på hur svårt Ukraina har att få fram soldater, det är det som har hänt det har hänt det senaste året, men det har eskalerat. Jag hörde faktiskt igår om en av mina bekanta vars producent som är ukrainare stoppades i en vägspärr av ukrainare i Ukraina, och så tog de den här ukrainska producenten, en man i 25-årsåldern, och sa: nej, nu får du inte jobba med de här journalisterna längre, nu ska du göra militärtjänst och sen ska du ut och slåss för ditt land. Och samma sak hände med en bekant till mig också, en ukrainare, han är 30 år. Han stoppades i en vägspärr i västra Ukraina när han jobbade med journalister. De tog honom från journalisterna och sa: nu ska du göra din militärtjänst, varsågod. Och så körde de honom till ett regemente och han hade inget val, det var bara att göra militärtjänst.
Liknande situationer inne i Ryssland, mobiliseringar där har ju varit väldigt impopulära. Hur är det i Ukraina nu om man gör så här?
Alltså det är delade åsikter om det. Det är väldigt impopulärt, för att många av de här unga männen som, ska vi kalla det för då, tvångsmobiliseras eller tvingas in i armén nu, det är faktiskt män som har en viktig uppgift i kriget ändå. En del har försett ukrainska styrkor med förnödenheter som de behöver, vapen, skyddsutrustning. De har arbetat med utländska journalister och på så sätt också liksom hjälpt till att föra fram Ukrainas... synpunkter, Ukrainas vad Ukraina vill visa av det här kriget. Så på så sätt har det kritiserats hårt, och att det är med tvång. Å andra sidan finns det också en hel del ukrainare som menar att varför ska inte de här unga männen slåss för sitt land som andra unga män? Vad ska skilja dem här? Sen finns det också en hel del unga män som faktiskt flytt från Ukraina, och det finns organiserade smugglingar över gränsen av män som inte vill göra sin militärtjänstgöring.
Det fullskaliga Ukraina-kriget har pågått i över 4 år. Hur mycket längre klarar de ukrainska och ryska samhällena? Vi pratar mer med Johan Mattias Sommarström här i Aftonbladet Daily. Alldeles strax. För några månader sedan så pratades det hela tiden om fredsförhandlingar. Nu hör man ju betydligt mindre om dem. Var tog det här fredsspåret vägen egentligen?
Ja, det försvann någonstans i Hormuzsundet skulle jag säga. Alltså USA:s krig, USA:s och Israels krig mot Iran. Det stal allt syre i fredsförhandlingarna. Men nu har den ukrainska presidenten Zelensky gett något eget slags fredsförslag på hur kriget skulle kunna avslutas. Han skickat till president Trump och den amerikanska administrationen som inte har svarat. Vi vet inte riktigt vad det här fredsförslaget innehåller. Det är av naturen ganska hemligt. Men de förhoppningar som fanns förut, det var väl kanske inte så många som hängde så stora liksom förhoppningar i de här fredssamtalen, men det fanns ändå någon slags vilja som på något sätt har börjat tyna bort i samband med att världsläget i övrigt har förändrats.
Vad skulle behöva ske då för att de här förhandlingarna verkligen skulle dra igång på riktigt igen, tror du?
Ja, kanske. Framförallt så, vare sig man vill det eller inte, så spelar USA en nyckelroll här som medlare. Något annat land har inte riktigt klivit in, även om till exempel Turkiet har försökt och gärna skulle se sig som en medlare, men de har inte riktigt den tyngden på världsmarknaden, åtminstone inte ännu. Så att förmodligen skulle den amerikanska administrationen behöver lösa sina problem med Iran först, innan de på allvar kan ta tag i Ukraina-Ryssland igen.
Och det är ju svårt att prata om kriget i Ukraina, mellan Ukraina och Ryssland, utan att då till exempel prata om Iran. Men vi måste också nämna Nordkorea. Samtidigt som det här händer så har ju Ryssland och Nordkorea kommit varandra allt närmare. Hur viktigt har den relationen blivit för Putin nu?
Alltså den har ju blivit livsviktig. USA och Nordkorea har under kriget, precis som du sa, sedan det började, kommit varandra närmare, och Putin har till exempel besökt Pyongyang i Nordkorea. Det sägs att omkring mellan 30 till 50 000 nordkoreanska soldater ska skickas till den ryska sidan av kriget. Ryssland använder i princip på daglig basis numera nordkoreanska vapen som ballistiska robotar och andra typer av vapensystem. Man testar dem här i skarpt läge, man utvecklar dem, man skruvar på dem så att det blir någon slags i riktiga livet test på slagfältet för de här nordkoreanska robotsystemen som man använder ganska ofta och som är viktiga för Ryssland. För Ryssland bränner ju enormt mycket vapen, alltså robotar och missiler, och man hinner ju inte tillverka riktigt i samma takt. Även om Ryssland faktiskt har en ganska stor tillverkningsindustri av vapen, så bränner man mer än vad man tillverkar just nu.
Och det här stödet från Nordkorea, är det tillräckligt för att på något sätt vända hur det går i det här kriget som just nu är ganska stillastående?
Tidigare har man ju skickat, Nordkorea alltså, har ju skickat soldater till Ryssland för att då försvara Ryssland. Det var när ukrainska soldater gick in i ryska områden. Nu skickar man alltså mellan 30 och 50 000 soldater enligt uppgift. Men frågan är om det verkligen skulle kunna vända kriget. Det är tveksamt med tanke på att det är redan över 1 miljon ryska soldater som strider, så att det är liksom kanske lite grann av en symbolhandling mer än vad det verkligen kan påverka kriget. Och för Nordkoreas del handlar det också om att de här soldaterna ska få riktig stridserfarenhet från slagfältet. För de har ju sin naturliga fiende i Sydkorea och har ju en förberedelse hela tiden på ett krig på hemmaplan.
Det här kriget har ju pågått i 4 år nu, fullskaligt krig. De civila dödsoffren blir ju allt fler. Ukraina utför ju fler och fler attacker in i Ryssland, så det dödas ju civila även där. Alltså hur mycket mer klarar de ukrainska och ryska samhällena av det här?
Alltså det finns ju en klar och tydlig trötthet, och det har det funnits ett tag. Jag menar, när ryska robotar slog ut ukrainska kraftverk i vintras till exempel, så att en stor del av den ryska befolkningen frös eller tvingades till samhällsuppvärmda tält för att liksom klara sig genom vintern. En sån vinter går vi till mötes återigen. Det må vara hänt att man slår till under sommaren, men visst, det är som du säger, det dör civila och folk börjar på ordentligt tröttna på det här. Men om man tittar på den ukrainska sidan så finns det fortfarande en stor motståndsvilja. Man vill inte låta Ryssland besegra sig. Man vill inte vara den som blir trampad på. Det finns en stolthet i att försvara sig, så att det finns ändå en stor gnista av motståndsvilja kvar hos ukrainarna. Riktigt hur det ser ut bland den ryska allmänheten är svårare att veta, eftersom det är svårt för oberoende journalister att få visum, att få kunna bevaka inne i Ryssland på ett oberoende sätt. Men det vi hör är att även den ryska medelklassen börjar ifrågasätta det här kriget nu när det faktiskt påverkar dem, både ekonomiskt och deras liv.
Och nu när vi står här, sommaren börjar nästan lida mot sitt slut. Alltså hur kommer det påverka kriget? Vad tror du kommer hända de kommande veckorna och månaden här?
Ja, det vi har sett under sommaren är ju en eskalering av attacker både djupt inne i Ryssland men också ryska attacker mot Ukraina. Och vad det verkar så har Ukraina mer eller mindre fått slut på sina patriotrobotar, alltså luftförsvarssystemet. Och president Zelensky vädjar nu till den amerikanske presidenten Donald Trump om att få köpa 5% av det amerikanska innehavet av patriotrobotar för att kunna försvara sig. Får vi bara köpa 5% av era robotar som ni har i lager så kommer vi klara oss över vintern, säger Zelensky. Men han har inte fått något svar från president Trump ännu. Så mycket tyder på att det här, den här eskaleringen som vi har sett, den kommer att fortsätta. Och vad tyder då en eskalering på? Jo, att någonting kanske trots allt på sikt kommer att trappa av. Jag ser inget krigsslut ännu, men jag ser ändå att en sån här eskalering ofta historiskt sett är början på slutet.
Sist här Johan Mattias Sommarström, utrikeskommentator på Aftonbladet. Jag heter Love Isaksson Svensén och du har hört ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Ett nytt kommer varje vardag, så vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.